Det arrangeras ju en väldigt stor minitennistävling i regionen här i väst. Kan du berätta lite kort om den, Jonas, och kanske hur ni i Skultorp har deltagit på den?
Ja, precis. Det är ju en minitennistävling som brukar ligga på våren då, som en liten avslutning helt enkelt för SO-touren. Som är i Vänersborg varje år i den stora bandyarenan där. De tejpar upp cirka 35 minitennisbanor och så kör barnen där i olika grupper efter deras spelnivå. Så spelnivån är ju allt från minitennisbarn som kan slå över bollen ett par gånger till de som spelar på väldigt hög nivå. Till och med sanktionerade spelare är med ibland. Så, det gör barnen upp till 12 år helt enkelt. Och så spelar man ett par timmar där och sen är det lite andra aktiviteter också då. Så att vi kör igång med en inmarsch, likt en OS-invigning. Så jag brukar inte kalla det här för tävling direkt, utan det här är tennisfesten. Det här är verkligen årets tennisfest. Och jag får faktiskt med väldigt, väldigt många barn från Skultorp på det här. Så i år så tror jag att det är nog runt så här 31-32 barn med mig på det här. Och vi brukar ligga på runt 25 till 35 barn nästan. Och sammanlagt så ligger det runt 150 barn som är med på det här från många, många olika klubbar.
Just det.
Även från andra regioner faktiskt, som Göteborg.
Ja, det är en bra procent
Ja,
deltagare
det
då.
är det faktiskt. Så att, och det, jag har ju insett värdet av det här givetvis och jag hoppas också att andra klubbar inser att det här är verkligen årets grej alltså för de här barnen.
Just det.
Och de är så stolta över det här och vi gör sådana saker. Så att, och det är också en sån här grej som gör att jag får med föräldrar med dit. Vilket också de inser att wow, det här var riktigt häftigt faktiskt. Jag brukar säga till föräldrarna att det är faktiskt ni också som kommer att få en häftig upplevelse av det här.
Såklart.
I år så tänkte jag ta faktiskt steget ännu längre i år. Vi hyr en 50-buss och så åker vi dit tillsammans.
Ja, vad roligt.
Ja, så det gjorde vi tillsammans med Tidaholm då, tennisklubb där. Och så gjorde vi den här resan dit och hem tillsammans med de som vill åka buss då. Och i bussen så hade jag en massa med jippon för mig givetvis. Både dit och hem då som var. Så att jag fick ju barnen att skratta och föräldrarna med, givetvis.
Ja, vad rolig, en rolig grej.
Ja, det var en jätterolig grej faktiskt. Så att det är en grej som jag verkligen brinner för. Och jag hoppas innerligt att det här kommer att fortsätta i många, många år och
utvecklas
också.
Ja, med fler och fler
klubbar. Ja, precis.
På tal om när du kallar det den stora tennisfesten.
Ja.
Så vet jag att du också i rekrytering av barn så använder du barnkalas.
Eller hur?
Berätta lite mer om
Så
det.
då är det så här att barnkalaser har jag insett också att det är ju fantastiskt bra rekrytering helt enkelt. Det är ju win-win så det är ju bara skriker om det när man gör en sån sak. Och vi har kört samma hela tiden med de här barnkalaserna. Det är 2 timmar som gäller och bara 1 timme är på banan med tränare. Och 1 timme så sitter de efter sen och fikar i konferensrummet då. Och den här timmen på morgonen, det kör man som är lite som jag kör rekrytering i skolan helt enkelt. Med roliga lekar och så. Vissa barn, de spelar ju tennis, vissa gör det inte. Vi anpassar oss givetvis efter det. Så det är mycket lek, de skulle tycka det är jätteroligt med det här. När barnkalaset är slut, så är ju inte jag dummare givetvis än att jag skickar med en lapp. Med en inbjudan till nästa minitennis. Träningar eller något sånt där. Och på den vägen då så får jag också in. Och ja, föräldrarna betalar ju för det här helt enkelt. Och så att det är en helt enkelt en betald rekrytering vi får. På ett väldigt, väldigt trevligt och bra sätt.
Det här är Linus på baslinjen. En podcast om och för svensk tennis.
Jag har
har ytterligare en partner som jag har glädjen att få presentera för er lyssnare. Och det är Euro Elite Germany som har valt att samarbeta med Linus på Baslinjen podcast och stötta vårt arbete. Euro Elite Germany ligger precis på gränsen mellan Tyskland och Österrike i fina Piding. Och jag har själv varit där, en grymt fin anläggning och en riktigt mysig och mytlig stad med fantastisk utsikt från utomhusbanorna. Det är svenska Mikael Andreasson som driver den här klubben och akademin. Och Mikael har ju själv varit gäst i podden tidigare, så gå gärna tillbaka och lyssna på det avsnittet. Grymt kul att ha Euro Elite Germany med på det här tåget och stort tack för er support. Jag ser fram emot ett härligt samarbete tillsammans.
Något av det kanske viktigaste för att nå en hög nivå som tennisspelare idag är ju att lära sig behärska de olika skruvarna, kan man väl säga. Att kunna spela med båge över nät och spela på olika underlag och så vidare. Och då är ju liksom att kunna spela med topspin såklart något otroligt viktigt som nästan alla spelare idag behärskar på ett eller annat sätt. Och ett av verktygen för att lära sig det här tidigt är ju Topspin Pro, som ni har i ert sortiment, Petter. Ja. Ett populärt verktyg.
Otroligt populärt verktyg. Ett av världens mest sålda verktyg faktiskt i tennisvärlden. Otroligt rolig produkt som verkligen, verkligen ger en omedelbar feedback. Vi har sett så otroligt snabba resultat på den här produkten för spelare och egentligen för alla nivåer. Det här är en produkt som du kan ha med de allra minsta juniorerna som börjar med tennis, till vuxenträning, till duktiga tennisjuniorer. För den verkligen visar hur du behöver borsta bollen, hur du har en korrekt rörelse för att skapa spin på bollen. Och den ger dig en omedelbar feedback.
Ja.
Någonting till som jag vill lägga till den här produkten som gör den väldigt fantastisk, det är att bruket, att du kan använda den både hemma i vardagsrummet, på tomten. Den tar bokstavligen 30 sekunder att bygga ihop och plocka isär. Tar ingen plats, väger 2 kilo. Men också för alla tränare som lyssnar på det här, otroligt bra att bygga olika typer av drills och övningar på den tennistimmen man har. Man kanske är 4, 5, 6 på banan. Vi vill inte ha kötennis. Vi vill ha våra 500 träffar varje timme. Fantastiskt verktyg för det.
Ha den som en station liksom,
ha till exempel. Station. Ha två på banan. Jobba med den både som station. Blanda in en levande boll. Så här har vi också väldigt mycket övningar som vi gärna delar med oss och som finns på vår hemsida för hur du kan liksom jobba med den.
Ja, effektivisera träningen där.
Verkligen.
Jag tycker också som du säger att den går att använda för olika åldrar. Ja. Med vuxna, med yngre barn, med tävlingsspelare. Det har jag själv använt den till. Så det intygar jag. Läckert. Houseofpontin.se som vanligt för att hitta Topspin Pro.
Och använder ni rabattkoden Linus så har ni 15% hos House of Pontin på hela sortimentet förutom slingerbag och redan nedsatta priser. Linus för 15%. Ett nytt avsnitt av Linus på Baslinjen podcast är här. Idag så pratar jag med Jonas Söderlund, cheftränare i Skultorps tennisklubb. Dit han kom efter att ha påbörjat sin tränarkarriär i Skövde tennis. Jonas sitter idag även i styrelsen i Region Väst. 2015 blev han utsedd till årets skultorpare och han har även blivit prisad som årets ledare utav Skövde kommun, tror jag det var. Han berättar mer om de här utmärkelserna i avsnittet. Där vi dessutom pratar om barnkalas, som rekrytering av nya elever. Hur Jonas använder föräldrar på minitennisen. Vi pratar om ideella krafter. Vi pratar om varför engagemang är A och O som tränare. Vi pratar om hans gedigna racketsamling. Och hur vi alla fyller en viktig roll inom svensk tennis. Vi tar hjälp av lite olika ljudklipp i det här avsnittet. Bland annat från avsnitten med Ken Kvist, Ante Tepic och Sofie Lindvall. Det är lika bra att köra igång. Vi välkomnar Jonas Söderlund.
Då har jag den stora glädjen att få sitta här med Jonas Söderlund. Välkommen till podcasten.
Ja, stort tack.
Jonas, jag tänkte att vi ska börja lite kort med din bakgrund. Hur kom du in som tränare från början?
Ja, det började med att jag började i Skövde tennisförening för många år sedan. 99 tror jag det var, 00 där.
Ja.
Och då blev jag motionsansvarig helt plötsligt bara sådär. För jag var med i lite motionstävlingar och insåg att det var ingen som ville ta tag i det där riktigt.
Nej.
Så då frågade jag, men jag kanske kan vara lämplig att ta tag i de här motionstävlingarna där. Och ja, det dröjde inte länge förrän jag satt som ordförande i motionskommittén. Kom med i styrelsen där också då, givetvis.
Det ena leder till det andra.
Ja, precis. Och vi fick det där att snurra riktigt bra faktiskt. Och efter några år så, när jag var ung så spelade mycket pingis. Och jag, min största dröm, jag var nog att bli pingistränare.
Aha.
Jag blev aldrig där, för det ingen som frågade mig.
Okej.
Okay. Så men den här drömmen, den levde nog kvar där. Och sen efter några år så frågade jag hon som var huvudansvarig tränare, kan inte jag få testa en grupp sådär? Jo då, så jag fick tre flickor då, som var runt 12 år sådär, som var nybörjare. Och jag kunde egentligen inte så mycket om tekniken om jag ska vara ärlig så. Jag var ju bara motionsspelare, och, men av någon jäkla anledning så fick jag det där att funka riktigt, riktigt bra.
Ja, ja.
Och jag fick med mig de där tre tjejerna riktigt bra. Så jag insåg att det är ju jätteroligt. Ja. Och så jag frågade så här efter ett halvår igen där, det här är ju jätteroligt, kan jag inte få någon mer sådär? Då fick jag tre flickor till i en annan grupp. Och det har jag insett sen att... det var på grund av de här tre flickorna jag fick då,
ja,
att jag sitter här nu.
Okej.
Okay. Ja, för det var gruppernas grupp.
Jaha.
De här flickorna, de gav allt på träningen och lite till, ärligt talat. De ville inte gå från banan när vi var klara. De skulle bara fortsätta. Så, och de där tre flickorna, de gav mig en enorm inspiration helt enkelt. Så jag fick ju fler och fler grupper efter det också. Sen var det en i Skövde där som började med vuxenträning. Eller alltså dra igång vuxenträning. Och det gick bra. Jag frågade efter ett tag, behöver ni hjälp? Är det klart som 17 att jag...
Jag tänkte, vem säger nej?
Nej, det... Så nej, det gjorde de givetvis inte. Och då blev det så väldigt, väldigt bra med den här vuxenträningen. Jag satt ju som motionsansvarig också. Så det gick ju hand i hand.
Ja.
Vi lyckades till slut att få ihop 155 vuxna i träning där. Och fick jädra ös på det där, helt enkelt.
Ja.
Och jag hade ingenting med Skultorps tennisklubb överhuvudtaget att göra på den här tiden. Men efter ett tag där så började nog ryktena sprida sig lite. Så att, eftersom jag bor i Skultorp så blir jag också tillfrågad efter ett tag. Skulle inte du vilja börja som tränare här i Skultorp istället? Och 2013 där så sa jag ja.
Mm.
Och då skulle jag bygga upp juniorverksamheten då.
Mm. Mm.
Och det gick också väldigt, väldigt bra, ärligt talat. Så det blev till slut att det blev för mycket för mig. Så då la jag ner Skövde efter ett tag. Och sen har jag jobbat som elektriker helt parallellt med allt detta också. Men då jobbar jag bara helger som elektriker då.
Okej.
Så att, då hade jag så mycket fritid och därför kan jag göra allt det här.
Ja.
Med tennisen då, och bygga upp det här. Och...
Är du elektriker fortfarande?
Ja, fast jag jobbar inte som elektriker längre.
Nej, okej.
Jag är tjänstledig, så,
ja, jag förstår.
Så är det. Så att jag har inte jobbat som elektriker på några år nu.
Nej. Men jag tänkte där i början när du fick den här tjejgruppen i början.
Ja.
Tror du att du hade tur med att de var så intresserade?
Ja.
Eller gjorde du något bra direkt för att skapa det intresset? För du hade också kunnat få en grupp som inte ville vara där.
Jag fick också en grupp som inte ville vara där.
Aha.
Det var två pojkar som absolut inte ville vara där.
Okay.
Och det var en mardröm att stå med de här två pojkarna. Verkligen. Det var ingen annan tränare som ville ha de här grupperna. Eller den
gruppen.
Var
därför du fick
Nej, jag vet inte. Men alltså, det kunde jag inte göra så mycket, ärligt talat. Men jag visste ju att jag hade de här tre flickorna som skulle komma direkt efter den här gruppen, så att jag orkar stå ut med dem, för jag visste att nu kommer de här tre flickorna snart. Och då är det ju guld alltså, så att
spännande.
Ja.
Nu i Skultorp då, vad har varit nycklarna till att få den här verksamheten och växa och bli vad den är idag?
Ja, precis. Så jag fick ju, när jag började i Skultorp här 2013 så var inte verksamheten så stor direkt. De hade 45 juniorer i träning. De hade en tränare här som jobbade mer eller mindre heltid på det där, och det gick inte ihop ekonomiskt. Jag var mycket därför också. Så min första uppgift när jag började här, det var ju bara att besöka så många skolklasser du bara kan.
Okej.
Och rekrytera. ja. helt enkelt.
Och ni började få in elever liksom.
Ja, precis. Så, att, så jag började då med skolorna i Skultorp och Stenstorp då. Och gick igenom det. Jag gick igenom alla klasserna. Jag tror att runt 30 klasser besökte jag på väldigt, väldigt kort tid. Där lärde jag mig också väldigt, väldigt mycket med just det här med rekryteringen där. Så,
vad är viktigt för det? Vad är viktigt i, när man rekryterar på det sättet?
I skolorna?
Ja.
Jag lärde mig också väldigt snabbt med den här rekryteringen att försök satsa på de mindre barnen först. Förskoleklass, ettan, tvåan. De är väldigt lekfulla av sig och de är väldigt lätta att få med sig.
Ja.
Har du äldre juniorer, förlåt, i barnen så är det väldigt, väldigt svårt att få in dem sen för att de har redan valt egentligen vad de vill göra. Mm. Och då är inte tennis så aktuellt för dem helt enkelt.
Mm.
Men jag går ut i skolan och jag försöker att göra en jätterolig... Jag besöker alltid deras idrottslektion, inte någon skolgård eller något sånt där. Utan bara deras idrottslektion.
Mm.
Jag försöker att göra en jätterolig timme för dem.
Mm.
Jag kör fortfarande exakt samma program som jag gjorde från första början. Det gör jag än idag. Det vet jag ju då att jag behöver inte sitta och fundera vad jag ska göra, utan det har jag ju redan med mig. Så det här vet jag kommer att funka. Och sen gjorde jag så i början då att alla som ville börja spela tennis, de körde vi på en prova på i 5 veckor. Så att, och den här prova på den gjorde vi väldigt billig då. Och det var ju bara för att vi skulle slå sig in nya barn hela tiden då.
Mm.
Så de fick ju köra den här prova på, och de som ville fortsätta sen, de tog vi ju in då i verksamheten sen då.
Ja, just
efterhand. Sen insåg jag ju att vem är det som anmäler barnen? Jo, det är ju föräldrarna. Och då finns det ett intresse där också.
Just
det. Så det var inte så svårt att bygga upp en vuxenkursverksamhet då.
Man får båda och lite grann.
Eller hur? Så jag fick ju båda delarna där. Och jag fick ju småsyskon till minitennis och allting. Och
ja.
Så helt plötsligt pang, det bara exploderade i klubben här. Så lyckades vi ju få upp verksamheten snabbt.
Okej. Och hur många är ni idag? Ungefär.
Vi brukar när året är slut så brukar vi ligga på runt 480. För det exakta 483 medlemmar hade vi förra året och när året var slut. Så att vi brukar ligga där ungefär. Och min drömgräns, jag hoppas att jag kan slå den en gång, det är 500 medlemmar.
Ja, men det är ju 17 kvar.
Det är inte mycket, eller hur?
Det kan ni lösa. Det kan ni lösa.
Det känns som det skulle kunna gå, eller hur? Och jag har ungefär, vi slog all time high för 2 år sedan i träning, då hade jag 250 i träning.
Okej. Det är jättebra ju.
Ja.
Två innebanor, 2 utebanor.
Eller hur?
Så det är grymt jobbat.
Ja, det är svårt att få ihop det, men det går. Ja. Med vilja så att det går. Men det. Vi är tränarteam också nu på 3 tränare som jobbar nästan heltid med det här.
Okej.
Så är det. Sen har jag ju massor med hjälptränare. Så tränarbrist, det är ingenting som råder här.
Inte ska.
Nej.
Du har inte förstått vad jag pratat om de här poddarna tidigare.
Det existerar inte.
Vad snackar de om?
Ja, eller hur? Så... Och det är också extremt stolt över faktiskt att de tränarna jag har med mig idag, som är nästan heltidsanställda här, det är juniorer som jag har haft med mig i träning i alla år.
Ja.
De fick jag med mig på det här racet redan från början när jag började i skolan 2013 där.
Just det. Ja.
Och då är vi ju...
skapat ett intresse där
för precis, att fortsätta. Precis.
Just det. Ja, spännande.
Ja.
Sen har det också, om vi kommer in på tävlingsbiten lite, så har ni haft framgångar på tävlingssidan. Till exempel i år så är ni med 3 spelare i Next Generation i den yngsta klassen. Hur kan en så relativt liten klubb som Skultorpen då ha liksom både byggt upp verksamheten men fått med sig tävlingsbiten också där?
Ja, precis.
Vad är hemligheten till det?
Jag tror att det har med att jag är så engagerad på den frågan, ärligt talat. Jag brinner för extremt. Och jag märker också från andra tränare som kanske inte riktigt brinner för den där delen att då får de inte fram tävlingsspelare heller. Men jag själv har ju aldrig varit någon tennis eller tävlingsspelare överhuvudtaget. Jag är ju egentligen bara en vanlig motionsspelare.
Ja.
Okay. Så jag tror att det här med att få fram andra som lyckas är en enorm drivkraft för mig.
Så sen lärde jag mig väldigt, väldigt mycket när jag jobbade i Skövde tennisförening med motionsdelen. Hur jag ska lyckas med den. Hur ska jag få de motionärer att börja tävla? Och jag kom på det väldigt snabbt där att om man gör ett poängsystem på något sätt.
Mm.
På alla de här 9 motionstävlingarna som jag drev där. Så får vi en sporre till slut. Att de ska tävla mer. Och som den som samlar mest poäng vid årets slut får ett fint pris då. Och jädra vad folk började tävla. Så jag fick göra dubbla tävlingar av varje tävling till slut. För att vi skulle få in alla som vill verkligen spela. Och jag tog med mig det systemet till Skultorp sen. Fast jag gjorde om det helt och hållet. Så då gjorde jag så att vi kallade det för poängjakten här.
Mm-hmm.
Och då gjorde vi så att de fick startpoäng när de tävlade in klubbmästerskap, SO-tour, seriespel och allt sånt där, va. Och sen fick de vinstpoäng och dittan och dattan. Och sen utsåg vi 4 stycken i årets slut då, som hade fått mest poäng då. 2 pojkar och 2 flickor i olika åldrar. Okay. Och jag såg direkt att de här barnen, de blev så taggade av det här och började tävla mycket på grund av det här också. Och de gav mig också feedback på det. Jag insåg fast det här funkar ju faktiskt riktigt bra. Av väldigt små enkla knep bara så fick jag funka riktigt, riktigt bra.
Okay.
Sen har jag alltid brunnit för den här med SO-touren.
Mm. Varför är det så bra?
Ja, för att det är ett extremt lätt ingångssteg.
Mm.
Och det här med minitennisen, att få det som första ingångssteg, att de är med redan då.
Ja.
För sen då kan man gå till midi och maxi också då. Och sen efter det, seriespel, sanktionerade tävlingar och så vidare och så vidare.
Ja, ja.
Så, men är de inte med från första början?
Nej.
Så hoppa in lite senare. Det är jättesvårt för dem.
Ja. Jag har förstått att du tror ju på att börja tävla rätt tidigt.
Ja, absolut, absolut. Så det är ju det då. Och att vi börjar redan slösa in dem kanske på minitennis, SO-tour redan när de är typ 6-7 år. Ja. Eller ja, till och med yngre än så kan de vara. Det är inga problem. Jag säger till föräldrarna, herregud, kan de slå över en boll över en nät? Inga problem. Ställa det och sova. Så... Ja. Sen får jag också säga så här att jag är enormt stolt över våra framgångar. Vi hade ju som sagt var 3 stycken här nu som gick till Next Gen-slutspelet i Båstad i 11-årsklassen.
Ja.
Och det är ju bara 4 stycken i hela Region Väst och jag hade de 3.
Ja.
Så det, och jag var med när vi hade några i Farköping när de tävlade om de här platserna. Jag var oerhört stolt. Oerhört stolt. Och det är klart att det här ger mig en enorm kick.
Ja, det är fint ju.
Ja, eller hur? Så,
verkligen. Men du sa det att du tror att en av nycklarna till framgången på tävlingssidan är engagemang.
Ja, absolut.
Vad lägger du i det uttrycket? Är det liksom tid att träna extra med dem? Eller är det att höra av sig mycket i kontakten? Ja. Eller vad är engagemanget där?
Det är nog att jag verkligen bryr mig. De inser, eller de, att jag verkligen visar att jag bryr mig.
Mm.
Jag bryr mig också att när de är ute på en tävling så här och jag är inte där, jag kan inte flänga runt på alla tävlingar, går ju inte. Så brukar föräldrarna många gånger så här skicka lite delresultat till mig på ett sms bara. Hur går det? Hur går det? Hur går det nu i finalen? Jag kan ju inte hålla mig själv, fastän jag måste ju veta vad det står. Och jag tror, och sen säger jag, ja men det blir 3 här, skitbra, skitbra. Skicka en bild till mig på en pokal och någonting. Och sen när barnet kommer in på träningen sen dagen efter eller så här på måndagen, vad gör jag då, tror? Jo, jag är jättestolt. Jag ställer barnet framför de andra. Visar det här, jättebra, du blev 3 i den här tävlingen, ju jättebra gjort. Och de andra lyssnar och lyssnar. Och lite kanske av en sjuka. Till slut så är de också med på de här tävlingarna sen.
Ja, just det. Men jag bara, om man skulle liksom vända på det då. Hur finns det någon problematik i att de som inte når lika mycket framgångar inte blir lika sedda framför gruppen då till exempel, eller på en bild i korridoren eller på Instagram eller vad det kan vara?
Jag tror de inser själva att jag kanske inte, jag kommer inte nå upp till den nivån givetvis, men jag kanske inte är lika seriös heller med tennisen som den här flickan eller pojken som står framför mig nu.
Ja.
Som kanske tränar dubbelt så många timmar än vad jag gör. Och har verkligen den moroten att jag ska fixa det här. Den har ju inte alla, givetvis inte. Mm. Så. Och jag tror de inser också det, att jag är nöjd själv med den nivån jag presenterar här, va? Utan kan jag vinna några roliga tävlingar på träningen bara, så är jag jättestolt över det. Mm. Så.
Just det.
Sen är det ju jättebra med mässotoren att det finns nivåer för alla, verkligen.
Mm.
Så alla som frågar, men finns det någon tävling för mig? Ja, men det finns ju, herregud. Så
ja.
Det är jättebra.
Ja, jag är med. Ni har ju sagt här i klubben, ni har ju 2 innebanor och 2 utebanor. Mm. Hur mycket går det att utveckla verksamheten vidare med de ändå begränsade utrymmena?
Ja, precis. Det är ju lite tufft att göra när vi har sån liten anläggning då. Men vi gör så gott vi kan, verkligen. Så att vi börjar ju alla träningarna 13.30 då, efter skolan då. När de slutar i skolan då, så får vi ju börja 13.30 här.
Ja, för skolan låg ju nära, berättar du för det här. Att ja. Det är gångavstånd.
Ja, det är gångavstånd hela tiden. Vi har ju 2 skolor i Skultorp, förskoleklass till 6:an då. Och det är gångavstånd verkligen från båda skolorna, vilket är en enorm fördel. Ja. Och vi kan börja tidigt, och sen är det så att det finns inga banor att boka i den här klubben efter det. Sen efter 13.30 är det jättesvårt, för att jag har helt enkelt dammsugit allting. vi har abonnemang också, givetvis. Och sen får man inse till slut att vi får faktiskt använda de här lite udda tiderna också, som onsdagar så slutar jag ju egentligen 22.30 här.
22.30?
Ja, vi får köra in i kaklet där alltså, för att jag har inte fler barn.
Nej.
Vi får börja 7.30 på lördag morgon med vuxenträning.
Okej.
Okay. Men det är inga problem. Det finns...
Du får träna dit, eller är du själv?
Nej, jag kör inte de timmarna längre. Men det är inga problem alls. Absolut inga problem. De vuxna, de tar så gärna de här timmarna, för att det stör inte familjen.
Nej, det är sant i och för sig.
Så... och kom igång tidigt en lördag morgon 7.30. Det är perfekt, säger de.
Ja.
Så.
Ja.
Och jag kan inte trolla heller. Vi har ju bara 2 innebanor och 2 utebanor.
Nej.
Sen är det ju tyst att banorna står ju väldigt tomt också på förmiddagen. Det är ju också så här att vi försöker med pensionärerna. Mm. Att de spelar just då. Det gör de ju också. De har ju eget... att de spelar väldigt mycket. Vi ska försöka få igång det här med lite lunchtennis och frukosttennis framöver också sen. Ja. Så för att försöka utnyttja anläggningen lite mer så.
Just det.
Sen har det ju funnits, ärligt talat, lite planer på att bygga ut hallen också, men det har runnit ut lite för att det är enorma kostnader.
Ja, jag förstår det. Hur är det på helgerna? Finns det banor att boka sen liksom, för de som vill träna extra, eller är det fullbelagt på helgerna?
Ja, det går faktiskt att få bantider på helgerna. Okay. Det gör det. Men inte under seriespelsperioderna.
Ja, just det, då är det svårare.
Ja, då är det svårare. Ja, då är det ju helt kört. Då har jag nästan bokat upp allting på grund av det då.
Ja, jag förstår det.
För vi, just det här med seriespel också, det är något vi lägger enormt krut på.
Mm. Varför är det viktigt?
För att jag anser att det är ett mellanstadium mellan SO-tour och sanktionerade tävlingarna. Så det är många som bara spelar seriespel, men tar steget upp till sanktionerad. Det är för många ett steg som de aldrig kommer att ta nästan.
Mm.
Om det är en hemmatävling, ja, okej. Okay. Men att flänga runt en massa andra, det gör de inte så. Sen skapar seriespel bra gemenskap.
Mm.
De får tävla i ett lag. Och det är många som tycker att det är jätteroligt.
Mm.
De får heja på varandra, hjälpas åt. Som sagt, bara skapa gemenskap, för att du har ett lag. Du har en förälder som ska vara lagledare, som också skapar gemenskap.
Mm.
De åker till borta matcherna tillsammans i samma bil. De lär känna varandra. Så seriespel är någonting som är jättebra på alla sätt och vis faktiskt.
Ja, härligt.
Ja.
Jag tänkte där om liksom när ni får framgångar på juniorsidan. Vi till exempel tar att de här 3 spelarna som var med i Next Gen i 11-årsklassen.
Ja.
Det kommer bli ju äldre de här spelarna blir, så kommer det ju krävas mer träningstider, kanske reser lite längre på tävlingar och så vidare. Hur kommer ni i Skultorp kunna möta de växande kraven ju bättre spelare ni får fram?
Ja, precis. Då är det så här att många av de här barnen har ju föräldrar givetvis som brinner också för det. Och de kan ju åka hur långt bort som helst med sina barn.
Ja.
Så
många tar det som en... De åker på semester och åker de och plöjer av ett visst antal tävlingar.
Ja, ja det är ja, bra ju.
Så, så det är jätteroligt. Så absolut. Ja. Ja, men det är föräldrarna som styr väldigt mycket just där.
Ja, just det.
Så inte de engagerade i tävlingsdelen så kommer inte barnen ut på tävlingen heller direkt. Jag får nästan ta med dem själv i så fall och så gör de någonting bara för att de ska få tävla någon gång. Och där också ser det spelet väldigt bra. För att då är det någon annan som är lagledare som är lite mer engagerad.
Mm.
Och då får de i alla fall spela seriespelarna och så.
Ja,
så att,
jag är med.
Ja, för sen har ju som ni sa förut, barnen inser väl själva också att jag har min nivå. Jag vet vad jag vill, vad jag mäktar med.
Ja.
Jag har också andra idrotter jag håller på med.
Ja.
Vilken prio har tennisen egentligen här? Sådana saker. Det är väldigt olika.
Ja.
Vissa
ja.
De har tennis som första sport och lägger energin på det. Men de spelar också fotboll och alla möjliga sporter. Så att,
ja, jag är med. Jag är med. Så är det.
Men visst, det är lite tight sen när de blir äldre. När vi ska in med dem i träning. Och jag får ju helt enkelt göra så att jag får slösa in dem i vuxenkursen till slut.
Ja.
Fast de är kanske 14-15 år.
Just det.
För att de ska få motstånd.
Ja.
Så de får helt enkelt ställa sig med de absolut bästa vuxna jag har.
Ja.
För att finna motstånd där.
Ja. Men det är några år kvar.
Eller, nej, men jag
är ju där i och för sig.
Ja, jag har juniorer som ställer sig med de vuxna.
Ja, okay.
Och då blir det lite inspiration från vuxna också. Helt på slut så står en junior här som spelar skiten ur dem. Så att då...
Du är nog starkt.
Ja, precis. Så,
ja, det är bra.
Ja.
Du, Jonas, du blev årets skuldtorpare här ett år.
Ja, precis.
När var det?
Årets skuldtorpare, det var... 2015 var det.
Just det, berätta lite mer.
Årets skuldtorpare, det är ett pris som började delas ut 2001.
Ja.
Och det var Lotta Bromé som fick första där.
Okay.
Så Lotta Bromé, det är hon som sitter i radion och pratar där.
Ja, just det. Ja, det
och sen har de ju delat ut det här år efter år efter år. Då. Och gör det fortfarande. Ja, skuldtorpare är inte så jättestort. Så det
fast det är det ju på sätt och vis.
Ja, det bor ju 3-9 här nu då.
Ja.
Jag fick det
där så var du nummer ett.
Då var jag nummer ett.
Ja.
Ja, fasen, jag var jättestolt över det faktiskt. Det var jag verkligen. Jag kommer aldrig glömma det.
Det var ju engagemanget och ja. Hur klubben har växt liksom.
Ja,
och sådär.
Ja. Det var det.
Så häftigt. Det är grymt ju. Och sen... också årets ledare och årets förening på idrottsgalan här omkring också, eller?
Ja, exakt. Så varje år sedan typ 20 år tillbaka, jag vet inte exakt vilket år det började, men det var nog runt 20 år sedan, så började de med en idrottsgala i Skövde då.
Ja, just det, var i Skövde var det, ja.
Precis, så, och det har de ju fortfarande.
Mm.
Och på de här idrottsgalorna här så är det som... en liten minivariant av den svenska varianten av idrottsgalan då. Så, eller ja, en minivariant är nästan en kopia faktiskt. Och så att de utser ju då massor med olika priser då, år efter år efter år efter år. Och,
ja.
Och så 2017 där så fick jag priset som årets ledare.
Ja.
Och samma år där så fick jag faktiskt fick vi årets förening också. Så
ja,
det var
det.
Ett mäktigt stort år.
Ja.
Pokalen står där.
Okej, precis här bredvid.
Bakom det.
Häftigt.
Ja.
Det är ju fjädrar i hatten ändå.
Absolut. Ja, precis. Så att, det var jag också extremt stolt över givetvis. Och, jag var nominerad också året innan. Och, då fick jag inte priset så, men...
revansch.
Det var en revansch och jäklar i den. Vad stolt jag var.
Ja, vad kul. Ja, men man får vara det. Man måste klappa och skratta på axeln.
Ja, det måste man verkligen göra faktiskt. Jag har lärt mig det också. Det är inte bara... man måste inse det ibland när man vaknar på natten. Att jäklar i den alltså. Fasen, det här funkar ju faktiskt det jag gör.
Mm.
Folk uppskattar det verkligen med det jag gör också.
Hur tycker du liksom under de här åren, eftersom du säger att du kom inte från liksom någon tydlig tävlingsbakgrund eller tennisbakgrund. Mm. Hur har du lärt dig under åren vad som hur man lär ut tennis eller hur man driver en förening på det sättet?
Ja, precis. Jag har nog fått ta del från första början tror jag. Att jag har fått lära mig väldigt mycket själv.
Mm.
Jag lyssnar gärna på andra hela tiden, men jag försöker lära mig från dem. När jag började med det här en gång i tiden fanns ju inte YouTube och sådana grejer. Och
nej.
Så att då fick man ju prata med folk här givetvis och försöka få sin egen uppfattning. Ja, men vad är det som funkar? Vad är det som inte funkar?
Ja.
Hur ska jag lösa det här på ett bra sätt? Och sen har jag lärt mig, men jobba tillsammans med folk, så tillsammans så kan vi komma på lösningar på allting.
Mm. Mm.
Så den här motionskommittén som jag drev i Skövde i 13, det är ju givetvis, så satt jag inte själv med den, utan jag tog ju med alla mina vänner i den, och vi drev ju det här tillsammans givetvis. Mm. Men jag kanske var loket där som drog det, men men jag måste ju lyssna på vad andra säger, och jag får ju feedback hela tiden och använda mig av den, och så försöker jag göra det bästa av situationen. Så att sen har jag hållit på med det här i så många år, och givetvis som man lär sig hela tiden. Jag lär mig fortfarande massor med saker som jag drar nytta av.
Ja, ja.
Man utvecklas på alla sätt.
Ja, ja, man lär sig med tiden. Ja. Tänkte bara, sen förra året där, om vi var inne på utmärkelser, så fick ju Skultorp Mackis trofé också.
Ja.
Från genom Svenska Tennisförbundet. Står här mitt på bordet.
Ja, står på bordet där borta där.
Ja, det är läckert ju. Hur kändes det? Och vad betyder det för klubben?
Ja, exakt. Nu ser du den där. Mackis trofé. Det var egentligen ett pris som jag egentligen inte kände till faktiskt riktigt innan, där att det fanns så. Men det fick jag ju lära mig snabbt. Att,
ja, berätta om det. Vad var
motiveringen? Mackis trofé, det är ju egentligen ett pris då som utdelas varje år till en klubb i Sverige som har en väldigt, väldigt bra ungdomsverksamhet då.
Mm.
Och
tennisklubb då? Ja,
ja, tennisklubb. Ja, mm. Tennisklubb. Och det var ju, jag vet inte när de började med den, för jag försökte googla fram den, men jag har inte riktigt fått svar. Men någon gång i början 80-talet tror jag, när Marcus Wallenberg, den äldre, dog där 82, okay.
Ja,
82 tror
jag. Ja.
Ja, precis där. Så jag tror de började dela ut det då. Jag sitter ju med i styrelsen som sagt var i Tennisväst där, så jag gör. Och vi skulle ju åka på årsmöte. Svenska Tennisförbundet hade ju årsmöte i Sundsvall i år då.
Mm.
Och jag hade ju åkt på det här årsmötet ändå givetvis, men nu fick jag ju veta att jag skulle få det här priset också, så att det var jag oerhört stolt över givetvis också. Motiveringen var ju jättefin att läsa, och jag nästan grät när jag läste den faktiskt. Jag tänkte, herregud, hur kan någon annan person skriva så mycket fint om mig och klubben? Det var mäktigt.
Vad byggde det på? Behöver inte säga ordentligt.
Nej, herregud. Att jag var väldigt engagerad. Att jag fått den här klubben att växa väldigt snabbt och väldigt trivsamt här och på alla sätt och vis. Just det här med tävlingsverksamheten. Att vi har fått det funka jättebra. Plus massor med andra saker givetvis. Så
ja, häftigt. Ja, det är för framtiden.
Det var riktigt mäktigt. Det var faktiskt riktigt, riktigt mäktigt här. Det var det.
Ja, kul.
Ja, det var riktigt skoj.
Härligt. Jonas, vi ska strax gå vidare här. Vi ska lyssna på ett litet ljudklipp från ett avsnitt med Ken Kvist. Och sen ska vi prata vidare lite efter det.
Ja, men då kommer ju nästa grej. Nej, men vi är här för att bli bättre i tennis. Bra! Jättebra! Men vad måste ni då göra här idag? Ja. Vad måste ni göra när vi kommer att träna idag? För vi kommer att göra jobbiga övningar. Vi kommer att göra lite samarbetsövningar. Vad måste ni göra?
Ja.
Och då börjar de ju komma och tänka, ja, vi måste fokusera. Vi måste koncentrera oss. Vi måste lyssna. Bra. Så då sätter man dem i rätt tillstånd.
Och det här var alltså Ken Kvist från avsnitt 30, säsong 3. Och han pratade lite om hur man skapar en, liksom, eller vad som är viktigt, en utvecklande miljö. Och då tänkte jag så här, hur motiverar du eleverna som kommer till träningen? Där det finns, alla är olika motiverade. Vissa är supertaggade och vissa är kanske lite mindre taggade. Vad tycker du är nycklar liksom för att skapa den miljön på träningarna? Just motivationen.
Ja, exakt. Det är inte så jättelätt alla gånger. För att vissa barn, när de kommer, då vet vi nästan att de vill inte ens vara här egentligen. Det är ju föräldrarna som har pushat hit dem. Men då får vi försöka göra det bästa vi kan av det bara. Vi får göra en liten, man får anpassa sig helt enkelt.
Så att de barnen också har det roligt med de här. Sen får vi ju inse, och det inser ju barnen också givetvis, att vi kommer ju inte bli Sverigeetta här i tennis, utan det, vi ska ju komma hit, vi ska röra på oss, vi ska göra det jäkligt roligt när jag går härifrån.
Mm.
Så ska jag ändå känna mig stolt att ja, men det här var ju trassligt roligt ändå.
Mm. Mm.
Sen får man ju lägga upp träningen efter det med lite mer lek, lite mer så.
Mm. Mm.
Har tävlingsjuniorerna, ja, då vet ju du från första början att de här vill ju vara här. De kommer ju ge allt när de är här.
Mm.
De är ju fokuserade och då lägger man ju upp träningen efter det givetvis.
Mm.
Så,
hur är du som ledare då med de som tävlar lite mer? Är du liksom lite tuffare med dem då? Eller hur anpassar du ditt ledarskap där?
Jag vet inte ärligt om jag är tuffare mot dem, men jag försöker ju givetvis också att de ska ha roliga träningar här. Och sen försöker vi ju då att vi får... Vi har ju olika teman givetvis också så här, så att vi inte får alla träningar se likadana ut, utan väcka ut av det, så att det får inte bli enformigt för de tävlingsspelarna.
Ja.
Så att det blir morot där också. Sen vet ju de själva att jag måste ju bli bättre på det här givetvis för att jag ska kunna slå den här spelaren som jag nu förlorade mot kanske i helgen här och sådana saker. Och
ja.
De har moroten i huvudet redan när de kommer hit, vilket de mindre andra barnen inte har då. Så ja, det är lite så.
Just det.
Man får försöka anpassa och inse att barn är väldigt, och även vuxna faktiskt, är väldigt, väldigt olika och är helt ute efter helt olika saker när de kommer.
Ja, ja. Ja, vuxna kan jag verkligen instämma där. Att det är barn också, men vuxna kan jag ibland fascineras av hur olika grejer man vill... Vissa vill bara ha teknik och vissa vill bara ha fart och fläkt och det är väldigt olika där. Ibland har jag tänkt att man ska anpassa vuxengrupperna utifrån vad de, inte bara spelar utan vad de faktiskt vill få ut av. För vissa vill ju typ stå och filma en timme och bara kolla teknik och vissa vill bara bli svettiga.
Ja, absolut, men samtidigt så vi har ett, egentligen när vi kommer in och så kör en vuxenkurs, då vet ju om det att en vill inte veta av det här med tekniken. En annan då, som du säger, vill egentligen bara köra tekniken en halvtimme och så.
Ja.
Och är jättepetig med det där. Men alla gör likadant ändå. De inser väl också att sen att den som inte vill ha tekniken inser nog att det kanske var bra ändå det här med att köra lite teknik. Sen är det ju så att man lär ju känna grupperna till slut givetvis. Och man anpassar ju lite efter det givetvis. Det gör man ju...
Ja, det är sant, det är sant. Lite på det här temat så ska vi faktiskt lyssna på ett ljudklipp till här med Ante Tepic, avsnitt 8 i säsong 3.
Att man får inte förväxla detta med det latinska uttrycket homo ludens, den lekande människan. Men det är igen tillbaka till Sörslets TK och idrottsföreningen. Ja. Det är viktigt att leka. Och du kanske hört det, men August Strindberg sa till sin bästa kompis precis innan han skulle dö. Om jag får ge dig ett råd, sa han, var barn så länge du kan. Just det. Man kan leka och slappna av, som vi sa, på ett bra sätt. Ja. Och homo ludens är ju motsatsen till, eller står i kontrast till homo faber, som också finns, den skapande människan.
Just det.
Men så om vi lyfter fram detta, att detta uppfyller människan, så är ju bortkastad det som ändå lämnar dig tom efteråt.
Ja. Och här pratar ju Ante om det här med att med lek, att man ska vara barn länge och så vidare. Hur avvägningen mellan lek och träning, hur roligt ska det vara på banan och så vidare? Vad tänker du kring det?
Jo, men du, ärligt talat, så jag försöker säga till både föräldrar och barn faktiskt att det här med lek, alla lekar har ett syfte för att bli bättre tennisspelare.
Mm.
Och många av de här lekarna handlar om fotarbete, ärligt talat.
Okay,
och,
ja.
För det är så här, många barn, nej inte många barn, men en del barn, de vill inte utföra de här lekarna, de vill inte hålla på och leka. Och det säger de klart och tydligt. Och då säger jag till dem, men snälla du, det här är en fotarbetsövning.
Ja.
Det är ingen jävlar, ingen lek. Så.
Just det, så det handlar om hur man för fram det.
Eller hur, eller hur, så är det. Så sen, vissa barn, de vill leka mer än andra.
Ja.
Och det är samma med vuxenkursen också. Jag måste försöka anpassa mig till gruppen.
Mm.
Vi får ta lite av varje, helt enkelt. Och
Sen kan du inte stå och göra samma hela tiden en hel jäkla timme. Utan du måste variera det hela tiden. Och då är det teknik, lek, spel som gäller.
Ja, ja.
Och du får gå runt på de här tre helt enkelt. Och många gånger så kanske jag har en lek som en uppvärmning.
Ja.
Och en avslutning. På minitennisen gör vi så.
Just det. Okej.
Okay. Så är det.
Så det är liksom i allting... Oavsett vad man kallar det, så länge det är ett syfte med det då.
Alla
så...
lekar har ett syfte.
Ja, just det.
Alla har det. Det kan vara reaktionsövningar, det kan vara allt möjligt.
Ja, det är det.
Så.
Det har nog en bra poäng i hur man förmedlar det, helt enkelt. Jag tänkte om vi ska byta lite spår. Du nämnde tidigare också att du sitter med i Region Väst i styrelsen. Ja. Hur är statusen i Region Väst?
Jag tycker den är... Statusen är riktigt bra. Nu sitter jag sitter med i styrelsen i Region Väst nu i 2 år. Jag har även jobbat lite med klubbutveckling där. När jag kom med i styrelsen så var min uppgift att jag skulle sitta med klubbutveckling. Vilket jag insåg rätt snabbt att det här är ju min grej.
Ja, okej. Okay. Vad härligt det är att man inser det ändå.
Ja, för jag har ändå suttit... Och med det här nu i 24-25 år. Och jag inser att fasen vad mycket kunskap jag har byggt upp egentligen.
Ja.
Och jag har fått bygga upp 2 föreningar med det här.
Ja.
Så det här med klubbutveckling, det borde ju vara min grej. Och jag känner väl också att det är så.
Ja.
Så det har jag fått verkligen jobba med.
Ja. Och hur har du förmedlat det vidare ut till klubbarna i regionen?
Då är det så att jag och Peter Lindgren, vi har haft en liten turné då. I höstas, förra hösten, där så åkte vi runt till ett antal klubbar. Som han hade valt ut helt enkelt. Som han kände att de här klubbarna behöver ha lite hjälp på olika sätt och vis. När vi började här så var egentligen det att vi skulle, att jag skulle göra en PowerPoint på hur jag lyckas i Skult och få så många att börja tävla. För vi har ändå 82 stycken förra året som tävlade på något. Och vi har ju typ bara 100 i träningen då. Så att det är juniorer också. Så,
det är grymma siffror.
Ja, så och då gjorde jag en PowerPoint på det här. Och sen åkte vi runt till vissa klubbar och med det här. Och jag insåg ju snabbt kanske att ja, det handlar om hur jag rekryterar barn också givetvis i skolorna och sådana saker. Och jag märkte kanske snabbt att det är nog det här med rekryteringen först och främst som är mest intressant.
Ja.
Kanske inte hur jag lyckas få en spelare från minitennis till en sanktionerad tävling.
Nej.
Och alla de här stegen. Och sen var det, handlade det väldigt, väldigt mycket om hur lyckas jag få ideella krafter i klubbarna. Eller hur i Skultorp då.
Ja.
För vilket många av de här klubbarna har extrema problem med. Och få ideella krafter att ställa upp. Så det blev mer och mer snack om det hela tiden då. Och de berättar själva väldigt mycket i klubbarna där. Att hur de gör när de gör grusbanorna på våren. Vilka problem de har med att folk ska ställa upp och sådana saker. Och då fick jag berätta hur vi gör i Skultorp och sådana saker. Och det, så samtalen drog... Ja, så jag träffade tränare och vi träffade också styrelsen hela tiden.
Okej, men om du ska ge 2-3 nycklar till ideella krafter, vad är de viktigaste bitarna?
Det är att försöka informera dem muntligt många gånger. Det hjälper kanske inte riktigt med mejl och sådana saker hela tiden, utan... När man har dem på träning så informera om att ja, men nu på onsdag, nästa onsdag, så då har vi det här. Nu ska vi göra grusbanorna och sådär och det var städdag och så här. Och det är bra att ni kan komma så här och hjälpa till lite. Och folk kommer faktiskt och hjälper till. De gör det och de känner sig lite som en, ja, men det är väl en plikt man ska göra i klubben så här.
Ja. Just det.
Sen vet jag självklart att Skultorp, jag har jättefördelar här i Skultorp. Skultorp är inte så jättestor som sagt. Och alla känner alla, känns det som här nästan.
Ja.
Någon säger, ja, men jag är ju granne med den personen. Ja, jag var bra. Så det blir en familjekänsla av hela Skultorp till slut, känner jag. Jag har väldigt många familjer just i träning också. Och då blir det att hela familjen kommer och hjälper till.
Ja.
Så att vi har så många som ställer och hjälper till här på när vi har de här städdagarna. Så att vi vet inte knappt hur vi ska ställa alla. Vi vet inte vad, så vi får förbereda oss jätteväl. Vi får skriva långa listor på vad som ska göras. För att vi ska kunna peka på, men nu gör du det och det och det.
Okay.
Och jag vet, när jag lyssnar på andra klubbar så kanske det kommer typ en eller två max och jag ska hjälpa till. Mm. Även om de fixar med grillning och allt möjligt och sådana saker.
Okej, okej. Okay, okay. Så att skapa en familjär känsla,
ja,
är det som är...
Ja, det gör man inte på en kvart direkt. Men försöka verkligen informera muntligt.
Ja, jag förstår.
Försöka få fram ett så... Det,
men du, i Region Väst där, är det inte så att det finns en del liksom, kanske mindre klubbar eller liksom normala standardklubbar som är lite halvt sovande?
Ja, det är det.
Jag ska vara helt ärlig.
Ja, så är det. Jag får inte använda ordet, men så är det.
Ja, men nu gör jag det istället då. hur ska man vända på den trenden?
Ja, det är att vi försöker så gott vi kan då med det här med klubbutveckling då och väcka de sovande klubbarna helt enkelt bara.
För alla är väldigt viktiga. För du sa ju själv hur viktigt det är att den här klubben ligger nära skolan. Mm. Närheten är viktig. Ja. Mm. Och skulle många av de mindre klubbar försvinna så småningom, då försvinner ju närheten för barn i det området.
Ja, det är
det. Det är ju livsfarligt.
Ja, det är det. Verkligen är det så.
Mm.
Så, jag skulle gärna vilja jobba med klubbutveckling och sådana saker och åka upp till alla klubbar, men det finns ju inte riktigt resurser till det. Både tid och pengar.
Men är det inte också att det handlar om att informera och handlar om att berätta hur man kan göra?
Ja.
Men sen kommer det också ner, som om jag lyssnar in dig i det här fallet, till ett engagemang hos tränaren eller andra personer i klubben. Och då gäller det liksom att skapa den motivationen hos personer att sen göra det du eller någon annan berättar om i så fall.
Ja, exakt. Så är det.
Och den motivationen, det handlar väl mycket om att hitta den glöden hos personer i klubbarna då?
Ja, det är det. Det är det. Ja, men det gäller att hitta glöden givetvis. Och sen är det nog att den här klubben har en väldigt, väldigt stor styrelse. Det har jag visat sig när jag går runt till andra små klubbar. Som kanske har en styrelse på 5 pers.
Ja.
Här sitter vi 9 stycken i styrelsen. Och vi har kommittéer. Vi har massor med kommittéer. Och det är massor med folk i alla de här kommittéerna som hjälps åt också.
Ja.
Alla försöker dra det här åt samma håll. Och sen, jag tror vi har lyckats jättebra i Skultorp med att... sammanhållningen helt enkelt.
Ja.
Det är en jättefin klubbkänsla här.
Just det, just det.
Och jag är rätt hundra på att Skultorp är så här perfekt lagom stor.
Mm.
Och tennishallen kanske inte ligger precis mitt i centrum, men nära på.
Ja.
Att det är en samlingspunkt. Och sen har vi ju fotbollen givetvis också, som är jättestor i Skultorp.
Ja.
Men...
just det. Känner du, är det konkurrens mellan sporterna eller?
Nej, jag tycker inte det. Det är komplement.
Ja.
För som barnen kan göra båda sporterna.
Okej.
De kan köra sin tennis direkt efter skolan. De kan köra fotbollen lite senare sen på kvällen.
Ja, ja.
Sen märker jag givetvis också att de som spelar fotboll blir ju bra på tennis.
Mm, mm.
De har ett helt annat synsätt på hur man rör sig, kommer rätt till bollen, fotarbete och sådana saker.
Ja, ja.
Vilket de lär sig på fotbollen.
Okej. Okay. Ja, jag förstår. Så det är, men det är ju bra med olika idrotter.
Ja, absolut. Jag har aldrig sagt till någon junior som är riktigt bra, men är det inte dags att du slutar med det där nu och satsa på tennisen istället?
Mm.
Utan jag försöker inse, okej, du spelar hockey, men vad får vi ut av det då? Jo, du får en jävligt bra fysträning där och sådana saker. Det är klart, och balans och sådana saker.
Ja.
Björn Borg var ju bra på båda, eller hur?
Ja.
Så han blev ju bra på tennis. Det insåg jag givetvis att, jag känner att vi halkar in på andra sidspår här nu.
Det är helt okej, det får man göra en podcast. Så är det helt klart här. Just det.
Ja, vad var klubbutvecklingen?
Jo, men precis. Ja, vad mer du vill tillägga?
Jag tycker också att sitta med i styrelsen i Tennis Väst är fantastiskt roligt. Man får vara med och påverka, styra vissa saker som jag brinner för. De lyssnar verkligen i styrelsen där. Många av mina förslag har faktiskt blivit förverkligade också.
Mm.
Det är klart att jag blir stolt över det.
Mm.
Ja, så...
Mm. Ja, men det... Det tycker jag du ska sitta med. När vi pratar om liksom, konkurrens mellan idrotterna, mm. Om man fortsätter på det spåret så ligger ni, en annan tennisklubb ligger väldigt i närheten, ja. Skövde tennisklubb också. Är det konkurrens mellan klubbarna, är det samarbeten eller hur drar ni nytta av varandra?
Det är både konkurrens och samarbete. Ja. Det är det givetvis. Men sen, jag tror också att det är många spelare som spelar för båda klubbarna. Som är medlem i båda klubbarna.
Okej.
Okay. Och tränar till och med i båda klubbarna.
Ja.
Både vuxna och juniorer.
Okej.
Okay. Och jag tror också att det är på sätt och vis är det också bra. De får ju variation, givetvis. Sen vi samarbetar, vi har haft SM tillsammans, det vill säga Skövdemästerskapet.
Ja.
Några år. Det skulle vi aldrig kunna arrangera en sån grej var och en. Då blir det ju KM istället. Så
ja, det är sant.
Ja, jag brukar skoja med det. Men SM, det funkar jättebra, Skövdemästerskapet. Och sen har vi haft lite läger tillsammans och sådana saker. Och
då finns ju samarbeten.
Ja, absolut, absolut. Ja. Och vi försöker ju givetvis promota våra tävlingar. Har Skövde en tävling så gör jag ju allt vad jag kan. Ja. För att skicka dit så många juniorer och vuxna som möjligt.
Just det.
Och vice versa då.
Ja, ja.
Sen seriespelsmässigt, visst, det är ju jättebekvämt att åka på en bortamatch som ligger en mil bort.
Ja.
Än att hålla på och flänga iväg en 10-15 mil.
Såklart.
Så jag är ju jättemån om att Skövde tävlingsförening ska funka.
Ja.
Sen känner jag givetvis att det är ju min, det är ju klubben jag började med en gång i tiden också, så att jag jobbade många många år i Skövde tennisförening.
Ja.
Jag jobbar ju där 13 år. Så det är klart att jag brinner fortfarande för föreningen och vill den jätteväl.
Finns ett hjärta där.
Det finns ett hjärta där och det, jag är jättemån att det ska fast som det funkar där också. Ja. Och jag vet att funkar det där så kommer det också funka bättre för mig i Skultorp här också. Så att
ja, med.
Det gör det faktiskt. Och,
ja, win-win där.
Det är win-win faktiskt. Och sen är jag god vän med huvudtränaren där också. Jättegod vän och vi har känt varandra i många, många, många år. Vilket också hjälper till att vi kan ha ett bra samarbete sinsemellan.
Ja, ja, det är sånt spelar in.
Så det finns absolut inget agg mellan klubbarna. Absolut inte.
Vi ska lyssna på ett sista ljudklipp här med Sofie Lindvall, säsong 3, avsnitt 16.
Så en av de stora fördelarna som jag ser det i Region 0, det är just den här tillgängligheten med lediga banor och tider som de möjliggör för juniorer och övriga tennisintresserade att spela mycket tennis inom klubben. På vissa ställen så är det självklart banbrist och kö till tennisskolan och så vidare. Men på många ställen så finns det också gott om lediga banor och tider som då möjliggör den här viktiga spontantennisen som ibland kan vara svår att få till i andra delar av tennis-Sverige.
Här är ju Sofie inne på ett viktigt ämne just med tillgången och möjligheten att spela tennis. Hon pratar om att kunna spontantennis, att åka ner och spela i hallen och så vidare.
Ja.
Först och främst, hur vi var inne lite på det med bantillgången här i Skultorp. Men hur gör ni för att få till lite mer extra träning eller spontantennis hos era barn?
Mm. Exakt, det var en bra fråga faktiskt. För att vi har gjort så här, och det är inte jag som införde det här. Det var långt innan jag började i klubben.
Ja.
Men jag tyckte det var ett väldigt bra koncept. Så den har jag verkligen varit mån om att behålla så. Och det är att alla juniorer som är med i träning i klubben, de får spela gratis på lördagarna 16.30 till 19.30.
Okej. Okay.
Så då har vi bokat upp de två banorna inomhus, de här timmarna. De får skriva upp sig på en lapp och sen kör de sin timme där utan att betala en enda krona.
Okej.
Okay. Och jag märker att de här sex timmarna de har varje vecka, de är alltid fullbelagda i stort sett.
Mm.
För det är såna här tider som normalt inte skulle bokas upp i huvud taget. Så, men, och då har jag också lärt mig av de här timmarna att ja, det ställer sig barnen där.
Ja.
Och många har med sig givetvis de vuxna och eller vice versa.
Ja.
Och de börjar spela med de vuxna. Och så säger de vuxna helt plötsligt till mig och säger, ja, men det här med tennis är roligt så här. Var det en vuxen kanske är för nybörjare? Tack, det vill bara ta emot. Så, och det vet ju då givetvis att det här skapar ju den där familjekänslan som jag som pratar om så mycket hela tiden. Att jag får ett minitennisbarn.
helt plötsligt så har jag föräldrarna med mig och där så är så kanske någon sitter i styrelsen också.
Ja, just det.
Och så va? Ja, så att de här gratistimmarna, det är helt perfekt att ha det.
Ja, vad
så.
Kul att höra. Just det.
Så är det.
Upplever du att, som har koll på om man tänker regionen i stort, är det en styrka i regionen att det finns mycket tillgång till banor i många klubbar? Eller är det fullbelagt på helger hos många? Eller hur ser det ut?
Jag tror absolut att det inte är fullbelagt på helgerna hos många, de flesta av de här klubbarna.
Ja, för skapar de då ett intresse hos många av juniorerna så finns det ju möjligheter att verkligen spela mycket tennis då. Till skillnad från kanske i Stockholms innerstad eller andra delar så här.
Absolut är det så, givetvis. Så att där har vi en jätteresurs, att vi har banor.
Ja, ja.
Det har vi. Det har vi verkligen. Det har vi också. Det finns jättemånga lediga tider på helgerna här och boka.
Ja, ja. Så det är en styrka man verkligen kan försöka maxa, tänker jag.
Absolut, och på sommaren när vi har ute banorna också så finns det hur mycket bantid som helst att boka här.
Ja,
till ett bra, väldigt, väldigt bra pris och du kan köpa 10 kort och du betalar knappt inte så mycket alls för de här banehyrorna.
Nej.
Så okay. Bor du i Stockholm så vet jag att det är ju inte alls den här värld.
Nej, på många ställen är det inte det.
Nej, i alla fall. Storstäderna överhuvudtaget då.
Ja, precis, precis. Ja, är spännande. Du Jonas, jag har ju lite frågor jag ställer till de flesta gästerna på slutet. Men absolut. Innan vi gör det så kommer vi att köra ett lite nytt segment här med fem lite snabbare frågor som du ska få svara på.
Okej, okay, okay, ja.
Jag kommer ställa fem frågor Jonas. Och nu är det inte så mycket betänketid här. Utan du svarar så fort du kan. Är du med? Bästa spelaren genom tiderna.
Oj, Nadal.
En regelförändring du skulle vilja genomföra?
No-ad i singel. Jag vill ha no-ad i singel.
Okej, okay, som det är dubbel oftast. Ja. Favoritanläggning i Sverige?
I Sverige? Båstad, givetvis.
Just det.
Ja, eller hur?
Det är svårt att säga
nej
där faktiskt.
GLTK förlorar. Eller jag är också nära.
Nära hjärtat.
Men... Nej, Båstad, det går inte att slå det.
Det blir Båstad.
Ja, ja.
Favoritracket?
Ja, jag måste säga bara blått givetvis.
Jäv.
Nej, jag säger ju bara blått så. Bara blått är jättebra.
Ja, just det. Och bästa tennisunderlaget?
Plexipave.
Det är Plexipave ändå.
Ja.
Ja. Jonas, vi är framme vid de lite frågor jag ställer till de flesta gästerna. Men innan vi gör det också så berättar du, eller du visar mig här innan vi satt igång att du är ju en racketsamlare också.
Absolut.
Som jag tänkte jag måste få in lite här.
Ja, precis.
Berätta om det intresset.
Det är väl ett intresse som började för 5-6 år sedan bara. Så, och eftersom jag är väldigt intresserad av tennisens historia från första början, hur det utvecklades och sådana saker. Så började jag köpa hem lite sån här gamla rack som är 100 år och äldre. Och började läsa den historien om racken och allt sånt där. Och blev väldigt fascinerad av det här. Så idag har jag en gedigen samling med rack som är 100 år plus. Och tycker att det är jätteroligt med det. Och sen då har jag massor med andra rackar också. Så här. Rackets historia 80- och 90-talet också en väldigt intressant... perioder när de gjorde massor med olika experiment.
Till exempel?
Ja, de böjde ju på greppen och allt möjligt och sådana saker att hitta på. Som inte alls slog igenom på något sätt. Men idag är det ju i alla fall lite samlarvärde på dem. Och lite sådana saker.
Häftigt.
Jag vet i alla talet inte hur många rack jag har. Jag har många frågor hur många rack har du, men jag har faktiskt aldrig räknat.
Men vad snackar vi ungefär?
Nu har jag ju skänkt de flesta till klubben här då.
Men de får ju anses vara dina
också då? Ja, 70-80 stycken. Nu gissar jag rätt grovt där.
Vilken är liksom dyrgripen? Vilken värderar du högst?
Ingen av dem här är egentligen så här jättemycket värt.
Men för dig kanske det är det?
För mig är det givetvis. För mig är det ett samlarvärde på dem givetvis. Och det är väl några av de här rackerna som är 100 år plus då, som lite extra historia om dem med lite ovanliga sådana saker. Ja. Givetvis. Jag har en kopia. När jag köpte den så var de väldigt mån om att det här är en kopia från 50-talet på ett rack som är från 1880-tal då. Så jag vet ju mycket väl att det är tillverkat på 50-talet, men den har väl lite extra.
Okej.
Så jag vet inte om jag får säga det här, men i Båstad tennismuseum där så finns det en exakt likadan som de anser är den riktiga. Och jag, ja.
Men inte, du menar att den inte är.
Ja, hon blev inte så glad på mig när jag sa att jag har en exakt likadan hemma.
Ja, jag är god vän med ordföranden där på museet, ja, så det ska jag ta upp med honom.
Så, men ja, deras är säkert äkta, vilket jag hoppas. Men
jag
älskar verkligen det museet också, det ska jag säga, verkligen. Ja. Ja. Jag brukar passa på och vara där inne när jag är i Båstad givetvis. Och,
ja.
Så jag tycker jag är jätteroligt med det där. Och i klubben här så har vi väl en samling, jag har heller inte räknat dem givetvis, men jag tror närmare 100 stycken rack eller någonting som jag har hängt upp i olika tidsperioder. Och försöker leta så mycket information jag bara kan om rackerna, googlar så mycket jag kan, skriver lite om dem och sätter en liten skylt på väggen med racket då, om klubb, eller rackets historia. Så, och jag vet att folk uppskattar det här enormt.
Ja, jättefin korridor. Jag själv, och det förgyller ju liksom den gången bort till banorna och läktaren. Helt klart.
Ja, många som kommer första gången till klubben och så går de in i den här korridoren så säger de bara wow.
Ja.
Och ställer sig och tittar och så säger de så här: det här racket hade jag faktiskt en liknande när jag spelade på 80-talet. Och jag är jättefascinerad av den här vägen och då känner man att kul. Wow, det är
Ja, men det är det ju. Hur har du provspelat alla racket?
Nej, det absolut inte, för att jag vågar inte ens spela med dem, för att skulle jag skjuta en sena på de här racken så skulle jag aldrig förlåta mig själv. Många har ju faktiskt originalsenan kvar på racket. Och speciellt de här rackarna som är 100 år plus, jag vågar inte ens slå en skumgummiboll med dem. Ifall det skulle hända.
Du slår inte en sena med skumgummiboll.
Nej, men de här rackarna som är 100 år plus, det är ju egentligen fårtarmar och sådana saker som de gjorde på den tiden. Och de är väldigt, väldigt ömtåliga.
Okej.
Okay. Så jag vågar inte det, helt enkelt.
Du, hur tror du, lite kort här bara, ett ämne man kan prata mycket om, men hur tror du utvecklingen av racken kommer att se ut i blicken i framtiden?
Jag tror ärligt talat att vi har nog kanske nått den toppen ärligt talat när det gäller utvecklingen av racken, och det känns det som det de gör egentligen, det är väl mer än att de byter balanspunkt och byter färg helt enkelt bara många gånger. Så de är tvungna, många gånger tillverkarna känner jag, att ändra på någon liten detalj, och speciellt färgen då. Och sen är det ett helt nytt rack som kostar 3000 kronor igen. Och sen ska alla då spela med det här racket sen då, givetvis då.
Ja, exakt.
Så jag tror att utvecklingen har nått sitt topp i alla fall, jag tror det.
Vi får se helt enkelt. Okej, Jonas, är du redo för de här stående frågorna?
Absolut.
Vad är det senaste du lärde dig?
Det är att jag hade läger nu i Hunnebo strand och en SMHI från någonstans skulle du jäklar inte lita på.
Nej, det får man lära sig den hårda vägen.
Sen har jag lärt mig att du, Linus, är en fantastiskt trevlig person. Det har jag fått lära mig idag. Så det måste ju vara det senaste jag har lärt mig.
Ja, det tackar jag för.
Ja, så vi har ju träffats förut. Eller vi har ju samtalat förut, men... Ja. Det tycker jag. Sen är senast jag lärt mig det kanske, men jag tycker att det är så fantastiskt roligt att lära mig nya saker. För att det ger mig också inspiration att fortsätta med det jag gör. Jag vet att jag kan inte allt, men, och jag kommer aldrig kunna allting om tennis. Men att försöka lära mig lite nya saker, lyssna på andra. Är det någon som kan någonting så försök att lyssna på det. skaffa en egen mening om det. Är det något jag kan använda mig av på träningarna så gör jag givetvis det.
Ja, man kan bli lite bättre hela tiden.
Ja,
ja, det är helt klart. Vi tror mycket på att lära oss av varandra. Ja. Det finns mycket kunskap om vi bara delar det med varandra.
Ja, så är det. Och men det är en drivkraft för mig. Att försöka verkligen sätta mig framför YouTube. Lyssna på vad säger andra tränare om samma sak.
Mm.
Hur förmedlar de det här budskapet? Kan jag ta någonting av det här?
Mm.
Peter Reimer är en föredöme för mig. Jag lyssnar mycket på hans
tittar på.
Ja, han är jätteduktig. Verkligen, det finns en från England som heter Simon också som förklarar saker jättebra.
Mm.
Jag försöker verkligen att ta delar av det i mina träningar och så.
Ja, men det är bra.
Det finns mycket jag kan lära mig hela tiden.
Vad försöker du bli bättre på då?
Jag försöker att slå min son. I tennis kan jag inte slå honom längre. Han är för bra för det. Jag försöker ta honom i padden nu istället.
Okay,
vilket jag också misslyckas med nu. Så... men jag försöker att få... Jag försöker att bli lite bättre på paddel faktiskt. Jag tycker att... paddel är roligt. Och, ja, det är komplement.
Komplement till tennis.
Ja, det är det. Jag har lite problem med mina höfter också nu när jag... De har jag slitit ut helt enkelt. Men paddel funkar något snär. Det är inte så mycket att springa.
Nej.
Det är lite annorlunda. Det är roligt.
Ja, men det är det.
Ja.
En film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
Filmen King Richard var den sista tennisfilmen jag egentligen tittat på nu.
Bra, va?
Extremt bra.
Ja, jag tycker
också. Alltså, jag rekommenderar verkligen den. Alltså.
Ja.
Och det är klart jag får inspiration av såna filmer, men sen fattar jag givetvis också att ja.
Nej, men den var bra. Visst, det kan finnas delar där som inte var helt överensstämmande, men mycket stämmer också.
Ja, absolut. Hört
från många inblandade där.
Ja.
Så
ja. Sen sitter jag och läser boken Mästaren precis också nu då. Och det är också en bok som jag tycker är väldigt intressant faktiskt. Med Roger Federer och givetvis och hans utveckling. Men det är inte bara Roger Federer handlar om också, utan det är Djokovic och Nadal också.
Mm.
Skriver han väldigt mycket om i boken. Och jätteintressant helt talat. Och när de började spela tennis och deras utveckling de första åren.
Ja.
Och vad de har brottats med och vilka tränare de har haft. Och allt sånt där. Så att, det är faktiskt en väldigt intressant bok. Jag rekommenderar verkligen
Christopher Clary heter han har haft med på den här faktiskt.
Alltså, har du haft det?
Alltså, okay, han skrev en bok om Nadal nu också. Så
jaha,
det är intressant.
Det visste jag inte. Boken med Robin Söderling där, Sluten. Den fick jag julklapp, men jag har inte hunnit med den riktigt än. Men det är nästa bok, givetvis.
Kul.
Sen läser jag Tennismagasinet. Jag läser varenda ord som står där i, ja, inte reklamen kanske. Men
det är en del av den.
Det, ja, exakt. Men det är en fantastisk tidning. Din podd givetvis.
Ja,
de inspirerar mig givetvis.
Kul att höra. Ja, men vad roligt. Mycket tennislitteratur där.
Ja, ibland försöker jag undvika att läsa om tennis. Men
det blir lätt så.
Bara för att det blir för mycket.
Ja. Hur har du förändrat ditt ledarskap på senare tid?
Yes. Det har jag förändrat sista året kanske, eller två. Med att jag försöker i minitennisen. Jag brinner väldigt, väldigt mycket för minitennisen, helt klart.
Ja.
Och jag lärde mig en sak, att jag kan ha hur många hjälptränare som helst egentligen med mig. Men det sitter ju faktiskt väldigt många hjälptränare på läktaren också. Föräldrarna.
Okej. Okay.
Och varför ska jag kasta bort resurser på mina hjälptränare och stå och kasta i bollar och sådana saker?
Mm.
Det kan ju föräldrar göra. Och så att varje minitennisträning så skriker jag bara fem frivilliga armar bara. Och de kommer direkt.
Okay.
Alltså föräldrarna, de kan ju kasta in boll. Jag säger, kan du kasta in en boll 3 meter? Då kan du ju stå där. Det är inga problem. De som inte vill det, de går runt och plockar upp bollarna.
Ja.
Varav att vi kan ju ösa på sen 17 med barnen helt plötsligt.
Ja.
Och sen när vi är klara, ja, men då är ju bollarna egentligen upplockade mer eller mindre. Så att det är en enorm resurs att använda föräldrarna.
Ja.
Sen har jag också lärt mig med det här med att använda föräldrarna på minitennisen. Det är ju att barnen känner sig helt plötsligt lite tryggare. de har föräldrarna rätt nära om det skulle vara någonting. Ja. Så.
Men kan det hända att föräldrarna, att någon börjar ta lite mycket, väl mycket egna, liksom har egna viljor vad de ska göra?
Nej, alltså, inte jag har aldrig upplevt, utan de lyssnar på vad jag säger och sen gör de som de står där. Och,
ja.
Och jag, sen tycker jag också att använda föräldrarna, det är också att jag skapar en relation med föräldrarna som man inte skulle göra om de sitter på läktaren.
Nej.
De står där nere, vi småpratar mellan passen och lite såna här saker och vi pratar om allt möjligt. Jag lär känna dem och hokus pokus är de också med i vuxen kanske. Så ja, det gör de faktiskt, och vilket skapar de återigen familjekänsla och ideella krafter.
Ja, det är fantastiskt. Så, det är bra, Jonas.
Ja, det har jag lärt mig, och det är verkligen någonting som jag lägger väldigt mycket fokus på när jag åker runt till de andra klubbarna.
Ja.
Använd föräldrarna.
Mm. Ja, men det är snyggt. Om du kunde gå tillbaka och ge dig själv ett tips när du började som coach, vad skulle det vara för tips?
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vad skulle jag ge mig själv för tips då? Det kanske var det sista jag sa nu. Använd föräldrarna.
Använd föräldrarna. Ja, det är ett bra tips som... Absolut.
Ja, vad skulle jag ge mig för tips då? Jag tror, ärligt, har jag gjort så gott jag har kunnat av de resurser jag har haft tillgång till genom alla år.
Ja.
Hade det funnits YouTube för 20-25 år sedan med alla instruktioner och allting, ja, då hade jag givetvis varit en bättre tränare från början. Jag har ju tagit väldigt mycket inspiration för det.
Ja.
Men nej, jag har gjort så gott jag har kunnat hela tiden.
Ja. Det är ju fantastiskt. Ja, och sen fortsätter man lära sig.
Ja, ja.
Vi säger så. Vad är svensk tennis största styrka idag?
Det är väl jag. Nej, jag skojar.
Ja, det kan jag vara.
Nej, men det är jag. Det är du, Linus. Det är väl alla som försöker, som jobbar med svensk tennis på alla sätt och vis. Ända upp till Christer Sjö.
Ja.
Som verkligen drar det här tåget framåt.
Ja.
Vi hjälps åt alla. Vi är bra på olika saker. Vi försöker så gott vi kan med det vi kan.
Ja.
Du är otroligt duktig på det här med poddar. Du sprider budskap. Jag är bra på andra saker. Då försöker jag lägga fokus på det.
Alla har en roll.
Alla har en roll som de gör så gott de kan med. Mm. Vilket jag tror att vi kommer att bli, som sagt, förhoppningsvis mycket bättre på tennis då.
Ja, men det är ett bra svar.
Ja.
Alla fyller en funktion. Och det är precis så, alla klubbar fyller en roll också.
Ja,
oavsett
absolut.
Storlek. Man får maxa varandras, eller sina styrkor.
Ja, så allt från en hjälptränare upp till Christer Sjö. Alla gör så gott vi kan. Ja. Försöker att dra det här tåget.
Ja, men det är bra. Det är bra.
På ett roligt sätt också, givetvis.
Om vi vänder på då, vad är svensk tennis största svaghet?
Ja, det är den jag jobbar på. det är klubbutveckling. Att jag åker runt till klubbar som kanske behöver ha lite inspiration här, morot för att orka fortsätta och lite sådana saker. Och sen är det väl så här att i vissa klubbar så tycker jag att tränarna ser lite trötta ut, ärligt talat. Och lite sådana saker. Och kanske inte ha verktygen för att få ut spelarna på tävlingar. De kanske inte har inspirationen riktigt, känner jag. De kanske inte har inspirationen att utveckla sina övningar heller. De kanske går i samma fotspår. De kanske inte bryr sig så mycket om planeringsarbetet, vilket jag försöker verkligen att göra.
Ja.
För det ligger väldigt mycket i det där. Att vara tennistränare innebär ju två saker. Det är ju det du gör på banan och det är ju planeringsarbetet.
Mm, mm.
Jag tror många glömmer av det här med planeringsarbetet, ärligt talat.
Ja.
Det blir lite så. Så att,
ja.
Men,
så det är tränarnas planeringar behöver vi...
Ja, absolut. Absolut. Mm. Absolut. Jag tror att försöka få tränarna att vara lite engagerade mera.
Ja. Vad handlar det om då? Är det löner eller är det arbetsmiljön? Eller
är det... Ja, det är ju det. Problemet är ju det. Och alla klubbar har ju inte ekonomi för det, givetvis.
Nej, så är det. Man kan inte trolla.
Nej, det går inte att trolla. Och det är ju så, arbetstiden är ju inte... Det är ju inte 7-4 vi håller på med här.
Nej,
det är ju inte det.
7-22-30.
Ja, det stämmer. Så är det. Och sen lönerna. Ja, men lönerna, det kan ju också tennistränaren påverka lite. Få kan man bygga upp det här med vuxenkurs och sådana saker. Mm. Vuxenkurs drar ju in pengar.
Mm.
Det är klart att det blir ju en lönegrej till slut också.
Så är det.
Men är man inte engagerad, får inte det funka riktigt, ja, då är det svårt att få upp sin lön. Givetvis är det så.
Nej, så är det. Så är det.
Så är det.
Om du var härskare över svensk tennis, mm, vad skulle vara det första du prioriterade att förändra då?
Ja, eftersom jag jobbar med klubbutveckling givetvis så är det ju, jag skulle lägga mer pengar på klubbutveckling.
Ja, men det är en viktig fråga.
Det är en jätteviktig fråga.
Väsentlig fråga.
Ja, det är det. Sen om jag vore härskare en dag, jag kan inte göra så mycket ro. Men jag skulle, jag tror att, jag vet inte riktigt om det här riktigt finns egentligen nu, men jag tror att jag skulle nog införa någon slags fond eller någonting där man som privatperson eller företag kan sätta in en slant om man vill sponsra.
Mm.
Pengar som ska gå till eller de juniorerna som är de bästa i Sverige som vill ta steget verkligen.
Mm.
Att de kan få pengar därifrån. Och men sen när de tjänar miljontals kronor sen, mm, vilket några gör, ska jag då återbetala de här pengarna till den här fonden, mm, så att det finns pengar till de andra juniorerna sen då, så,
mm,
de kan,
mm,
utvecklas.
Mm.
Det skulle jag införa direkt.
Just det, med ett återbetalnings...
Ja, ett återbetalningsskydd. Eller ja, en återbetalning.
Ja.
Så att det finns ett kontrakt skrivet.
Det har ju tagit fram en, det har ju instiftats en fond för elitspelare, men det har varit lite svag information där hur vad det egentligen, hur det delas ut och hur det funkar där, tror jag.
Okay. Så
det är väl i uppstarten i alla fall, tror jag. Någonting. Sen exakt vilka åldrar och så, det vågar jag inte svara på.
Mm.
Men det är en bra idé där med att kanske, om man når en viss nivå, att man ska ge tillbaka på något sätt där.
Ja, exakt.
Ja, men det är bra. Om du fick ställa en fråga till vilken levande person du vill i världen, vad skulle du fråga då?
En fråga som jag funderat på väldigt, väldigt länge.
Ja.
Det är att när Djokovic och Nadal står där och studsar bollen runt 15 gånger innan de ska serva, vad är det de tänker just då? Det skulle jag vilja veta. Vad är det de står och funderar på?
Ja.
Och jag försöker när vi står och har surfträningar och allting, men studsa bollen ett antal gånger, det gör som Nadal och Djokovic, det är ju en avslappningsmanöver de håller på med säkerligen. Men vad är det de står och funderar på? Vad är det som snurrar i huvudet på dem? Är det taktik? Är det nästa poäng? Vad ska vi göra? Det var den första frågan jag skulle ställa om jag hade chansen att göra
det. Det är intressant.
Ja.
Får se om vi kan ställa.
Ja, du får försöka ta en podd med Djokovic och Nadal.
En vacker dag.
Ja.
En vacker dag. Vad tror du på som du upplever att andra inte håller med dig om?
Det är nog det här att försöka att få barn som vill att börja tävla i extremt låg ålder.
Mm.
Och göra det på ett väldigt, väldigt lekfullt sätt.
Ja.
Jag behöver inte ens nämna ordet tävling ens en gång. En SO-tour, minitennis. Varför ska du säga ordet tävling för? Mm. Du kan ju lika gärna säga att det är en tennisfest.
Ja, precis.
Eller hur?
Ja.
Du får ju fika, du får ju fan en medalj. Mm. Alltså den här medaljen är ju att barnen kommer till slut. Och sen gör det på ett väldigt, väldigt lekfullt sätt.
Ja. Bra.
Många tränare är livrädda för det här med att arrangera minitennistävlingar och tror inte att nej, men det här funkar ju inte. Varför? Och få barn att börja tävla så här i unga åldrar, men tro mig, gör det på ett roligt sätt så är det ingen som helst problem.
Nej.
Sen tror jag också att någon helt annan grej då, det är att du behöver inte vara världens bästa tennisspelare själv för att bli en bra tränare.
Nej.
Jag tror själv att jag är exempel på det, för att jag är bara motionsspelare. Jag spelar inte ens tennis längre. Men jag får det här med tennisträningen, det funkar jättebra. Jag får lära mig väldigt mycket. Jag spelade ju pingis när jag var ung istället. Så att, men som sagt, jag lär mig tekniken. Jag lyssnar på andra, som jag sa, med det här med YouTube och sådana saker. Det finns enormt. Jag har ju givetvis gått de flesta tränarutbildningarna också, givetvis. Och lär mig väldigt mycket av dem. Men sen har jag förebilder som jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket av. Och jag försöker plocka den informationen, lär ut den informationen.
Mm.
Så
Ja, men det är bra.
Så du behöver inte. Sen givetvis, jag kan inte stå och sparra de bästa juniorerna. Det går ju inte. Men då har jag andra som gör det. Mm. Och får det funka jättebra.
Mm. Ja, men det är ett bra svar. Det är... Självklart kan man lära sig. Ja. Man gör det hela tiden.
Sen tror jag också många gånger så här. Det kanske jag är ensam om att tycka. Att om du inte är världens bästa tennisspelare själv. Och du står där som tränare. Så kanske du ser det på ett annat sätt. Mm. Än om du ställer en annan tränare som är jätteduktig på tennis. Alltså spelar själv på en väldigt hög nivå. Så tror jag att jag kanske kan se det på att. Ja, men det här med planering är jätteviktigt.
Mm.
Jag lägger extremt mycket fokus på det, för jag vet att gör jag det här planeringsarbetet, då funkar det här. Jag får klubben att funka.
Mm.
Medan de andra tränaren kanske lägger så mycket fokus på träningen istället, så det glöms bort istället. Mm. Jag ser så. Jag tror... Ja, det är vad jag tror på.
Men är inte det nyckeln att alla, precis som du var inne på, att alla fyller en viktig roll i svenska, att alla samverkar?
Ja.
Att du kommer från den här bakgrunden.
Ja.
Har de här kvaliteterna. Någon som trots allt har vunnit en Grand Slam. Kanske har erfarenheter du inte kommer att få. Men de kan bidra med sitt. Alltså jag tror att. Och sen de som är väldigt pålästa på forskning. Och på det, den biten. Att det gäller att alla bidrar. Att vi ser varandras nyttor. Ibland upplever jag att man kan nästan se ner lite på varandra. Ibland att du är inte utbildad. Och de tycker att du kan inte spela tennis. Här. Men att om alla bidrar med sitt. Då blir vi ju så mycket starkare.
Absolut.
Tror jag.
Absolut. Sen är det väl upp till var och en om du vill lyssna på dem.
Ja, så är det. Och man funkar bättre med vissa och så vidare. Men jag tror att man ska förstå liksom att alla bidrar ju med sina kvaliteter.
Så absolut, är det så. Absolut. Men man ska nog inte bli rädd för att bli tennistränare. Även om du inte vet. Men jag är motionsspelare.
Ja.
Men...
Nej, exakt, och jag kommer ju ledarskapet, det spelar en väsentlig roll liksom. Så ja, nej, bra poäng där. Sista frågan, vill du rekommendera någonting?
Mm.
Vad som helst.
Absolut, bli tennistränare. Det är ett drömyrke.
Ja, det känner du själv.
Ja,
du är nöjd med valet.
Yes, jag är jättenöjd med valet. Det är
härligt.
Det är jätteroligt att vara tennistränare, det är fantastiskt roligt. Du får lära känna folk. Som du absolut inte skulle träffa annars. Jag känner halva Skiltorp, känns det som. Många barn kommer fram till mig i kafén eller var som helst, hälsar på mig.
Ja.
Alltså, jag uppskattar det enormt alltså. Hej Jonas, skriker man från flera meter. Alltså, jätteroligt att få den uppmärksamheten. Jag kan inte gå förbi skolan här uppe ens en gång. Barnen bara skriker, hej Jonas, Jonas.
Ja, fantastiskt.
Det är fasen. Det är...
Ja, det är häftigt, ja. Jonas. Tack så mycket för att du ville vara med och dela med dig. Och tack för ditt engagemang i svensk tennis också, får vi passa på att säga.
Tack för att jag fick vara med. Alltså, det är en väldigt stor ära för mig.
Ja, men självklart. Ja. Vi kanske tar ett återbesök någon gång framöver.
Så välkommen.
Jag är i Båstad på Wilson Tennis Camp och jag står här med coach...
Anton Persson heter jag.
Härligt. Och Anton, vad tycker du är viktigast för att ett tennisläge ska bli så lyckat som möjligt?
Ja, men jag tycker väl att det är som viktigast att... eller egentligen det som jag tycker är bäst med tennisläge är väl att man får träffa många nya vänner. Mm. Och framförallt umgänget, men jag kommer ihåg själv när jag var på tennisläge när jag var yngre. Och det var ju det absolut roligaste med just läge var att man fick träffa så mycket kompisar. Och det är väl... Just det som är bra tycker jag, för tennis är ju trots allt en ganska så ensam idrott.
Ja.
Så att det är kul att få känna lite gemenskap.
Ja, precis. Och här är det ju, jag tror det var 40 kids det här läget.
45 tennisspelare.
Ja, olika städer, olika länder. Ja. Så här blir det verkligen möjligt att träffa nya vänner.
Ja, nej men precis. Så att, nej men, ett bra umgänge och naturligtvis så får vi passa på att ge cred till kollegor och oss tränare runt om i Sverige också som har möjligheten att anordna sådana här läger.
Ja, verkligen. Och med så många på samma vecka så krävs det en del planering också. Jag såg att du satt och planerade mycket i morse. Hur mycket planering krävs det för att dagarna ska flyta så bra som möjligt?
Nej, men vi planerar ju varje dag. Mm. Det som är väl den största utmaningen för oss ledare i ett sånt här läger är ju dels för att vi inte kanske har träffat alla spelare tidigare. Mm. Så det tar ett par timmar eller ett par dagar att lära känna allihopa och samtidigt också kunna pussla ihop grupper som gör att spelarna får träna både uppåt i samma nivå som sig själva och även lite neråt. Så att, nej men det, jag skulle säga varje dag, när man har en hel vecka så är det planering varje dag
som gäller. Just det. Och slutligen här innan du ska få gå in igen, för du var inne på hur viktigt det är att träffa nya vänner och det sociala. Hur kan ni som ledare styra upp aktiviteter för att göra den liksom, delen så bra som möjligt?
Men vi försöker väl se till att det så mycket som möjligt sker lagspel i olika former. Och det behöver ju inte vara på tennisbanan, utan vi gör ju mycket grejer utanför tennisbanan också, som till exempel brännboll eller fotbollsturneringar och minitennis och frågesport och ja, massvis med olika aktiviteter som gör att spelarna helt enkelt är tvungna att samarbeta.
Just det.
Och det framhäver ju även att man är tvungen att prata med varandra och komma på lösningar tillsammans. Och det är väl det som jag tycker är fantastiskt med en sån här vecka.
Härligt. Tack så mycket. Du ska få gå in på banan igen.
Ja, tack så mycket.
Engagemang är verkligen A och O, och vilket härligt engagemang Jonas har, utan tvekan värd alla utmärkelser, och hoppas att han kan fortsätta samla ideella krafter och fortsätta föra Skultorp och svensk tennis vidare framåt. När vi hade stängt av mikrofonen och jag var på väg ut från hallen så fastnade vi i att prata lite extra om minitennisen, och Jonas berättade en grej som han, eller som vi glömde ta upp i avsnittet, att när han lär ut teknik, att han tycker teknik är väldigt viktigt på minitennisen, och när han lär ut teknik så gör han det genom att berätta stories och berättelser för barnen. Eller till exempel ta upp att ja, nu är vi i servrörelsen, så är vi i berg- och dalbanan, att här har vi loopen, här tar vi sats ner för backen och så vidare. Eller om till exempel, ja, men vi i forehanden så poppar vi popcorn och sen kommer vi bak med svingen. Här lägger vi popcornen i skålen och så svingar vi framåt. Och här framme finns en liten godisskål. Vad det nu kan vara. Men att han gör det genom att hänvisa till olika punkter i olika sagor eller berättelser. Ja, han får berätta själv en annan gång. Men väldigt inspirerande får jag själv säga. Tack så mycket för att ni lyssnade idag. Vill ni stötta podden så gör ni det bäst genom Swish eller genom att bli Patreon-supportrar. Ni hittar det i avsnittsbeskrivningen, och jag är supertacksam för all hjälp för att kunna fortsätta föra den här podden vidare och utveckla konceptet ännu mer. Ett nytt avsnitt kommer om några dagar. Stay tuned. Tack för idag.